Idag tänkte jag predika den första delen av två från Jona bok. Nästa del kommer nästa söndag. Så vi slår upp våra biblar till Jona kapitel 1 och vers 1. Herrens ord kom till Jona, Amittais son. Han sa: "Stig upp och be dig till Nineve, den stora staden, och predika mot den, ty deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte." Men Jona steg upp för att fly till Tarsis, bort från Herrens ansikte. Och han for ner till Jaffo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Han betalade för resan och steg sedan ombord för att fara med dem till Tarsis, bort från Herrens ansikte. Okej, vem var då den här Jona, Amittais son? Det finns bara ett ställe till i Bibeln utöver Jonabok där han omnämns. Och det är andra kungaboken 14 och 25. Och jag tänkte att vi skulle titta lite där och se vad det står om honom och kanske om, lite om den situation också som Jona befann sig i. Det står så här. Det står om Jerobeam. Han var kung i Israel. Och det står om honom från vers 24 att han gjorde det så ont i Herrens ögon. Men det står också att han vann tillbaka Israels område från det ställe där vägen går till Hamat ända till Hedmarkshavet, enligt det ord som Herren, Israels Gud, hade talat genom sin tjänare, profeten Jona, Amittais son, från Gat-Hajhefer. Jona var alltså en, vad ska man kalla det, hovprofet. Han fanns nära kungen och han profeterade välsignelse över Israel. Det var han som profeterade till Jerobeam som sen gav sig ut i krig och vann åt Israel. Och tog tillbaka stora landområden. Så trots att Jerobeam och Israel levde i synd så profeterade Jona välsignelse över Israel. Och Gud välsignade Israel. Inte därför att de var rättfärdiga utan för att Gud älskade sitt folk. Så Jona var alltså någon slags framgångs profet, om ni förstår vad jag menar. Och i en situation då Israel och assyrierna var fiender, bland annat. Så bakgrunden till Jona är att Jona är en profet som så att säga hejar på Israel i en omvärld med många andra nationer, fiende folk som har andra gudar än Israels gud, Jahve. Och nu blir alltså Jona kallad av Gud till att profetera i Nineve, assyriernas huvudstad. Det var någonting som Jona inte alls kände sig bekväm med. Därför att han visste att om han profeterar Guds dom över Nineve, då visste han att då kommer assyrierna att omvända sig. Och då kommer ju Gud, eftersom han är barmhärtig, att förlåta dem. Och det ville inte Jona. Han önskade Israels framgång. Han ville inte att Gud ska välsigna andra folk. Men det som Jona glömmer är att Gud är hela världens Gud. Gud är inte bara Israels Gud. Exempelvis kan vi läsa i Amos 9:7 att förde inte Israel upp ur Egyptens land, filisterna från Kaftor och arameerna från Kir. Gud har alltså lett fler folk än Israel genom olika situationer. Så Jona kunde ha vetat detta. Men han var så fokuserad på att Gud var Israels Gud. Så han blir provocerad av att han ska bege sig till Nineve, fiendestaden, och profetera Guds dom över dem. Han ville inte det helt enkelt. Vad var det då som orsakade Guds kallelse att förkunna för assyrierna i Nineve? Det var, som det står i texten, deras ondska hade kommit upp inför Herrens ansikte. Och Jona nämner inte riktigt vad det är, så det har kanske inte riktigt med saken att göra egentligen i Jona-texten. Men man kan läsa i Nahum, som var en samtida profet, att de... Det var ett mycket krigiskt folk. De höll på med plundring. De höll på med prostitution, trolldom och kommersiellt utnyttjande. Liksom.
av handelsmän. Och Gud såg det och tänkte att det här är nog, nu räcker det. Det här folket, så här får de inte hålla på. Och det lär oss också en läxa att Gud ser oss människor. Även de som inte tillhör Gud, så att säga. De som inte är kristna. Gud ser dem också. Och Gud kan faktiskt döma nationer. Nu får det vara nog. Nu räcker det med ondskan. Och så griper Gud in och stoppar det. Det har vi, om vi läser historieböcker så kan vi se det gång på gång att Gud stoppar vid vissa tillfällen. Och här har Gud för avsikt att stoppa dem. Antingen genom att döma dem eller genom att de omvänder sig. Så Jona, vad gör då Jona? Det första han gör när han fått kallelsen av Gud, det är att bege sig till Jaffo, står det i texten. Det är alltså Jaffa, strax utanför Tel Aviv, om ni känner till den staden. Vid kusten, Israels kust där. Jaffo, idag så, lite senare i bibeltexten också, tillhör ju det Israel. Men på, när Jona levde, då gjorde han inte det. Så han beger sig till en hamnstad som inte tillhör Israel. Återigen, han vill bort från Israels Gud, där han tror att Gud har kontroll. Så han beger sig till liksom jag vet inte vilka som hade kontroll, men förmodligen fenicisk eller filistisk kontroll över hamnstaden. Och så letar han upp ett skepp. Och varför flyr Jona just till Tarsis? Det här har ni säkert hört många gånger. Att om man tittar på kartan, nu har jag ingen karta tyvärr, men om man tittar på kartan så ser man ju att över Medelhavet, då var ju liksom skepp, det var ju motorvägarna. Så all handel skedde ju genom skepp på ett eller annat sätt. Liksom. Och om man går så långt, nu ska vi göra det rätt från ert håll, om man går så långt österut som möjligt på det här handelsområdet, då kommer du till Nineve. Det är liksom gränsen, yttersta gränsen för handelsområdet. Liksom, du har Israel och sen har du lite floder som går in där. Och sen, eller, ja, ni förstår vad jag menar. Nineve var längst bort åt ena hållet. Och sen, om du då går så långt bort du kan västerut, åt andra hållet, då kommer du till Spanien, Gibraltar. Där i krokarna låg Tarsis. Så det som Jona har för avsikt att göra, det är så att symboliskt, Gud kallar honom faktiskt längst bort österut. Dit ska du gå. Och då första han gör är att gå så långt västerut som möjligt. För att han vill verkligen bort från Guds kallelse. Han vill bort från det område där Gud har kontroll, det vill säga Israel. Så som han föreställer sig det. Här är också en viktig så att säga poäng till oss idag. Gud har också gett dig en kallelse. Gud har gett alla människor någon form av kallelse. Har du inte upplevt exakt vad det är än, då ska du be till Gud och låta han få tala till dig om det. Men Gud har gett dig ett uppdrag. Någonting som han vill att du ska göra som är specifikt för dig. Och hur upplever man det när man får den kallelsen? För ofta är det någonting som det är emot din egen vilja. Tänk om Gud kallade dig till Smygehuk. Och det första du gör är att sätta dig på tåget i Kiruna. För att nej, jag vill verkligen inte ner till Skåne. Det är ungefär den situationen som han är i. Sen kommer vi till nästa scen i det här dramat. Vers 4. Men Herren sände en stark vind ut över havet. Och en våldsam storm uppstod och skeppet var nära att krossas. Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin gud. Och de vräkte lasten över bord för att lätta skeppet. Men Jona hade gått ner i det inre av skeppet och låg där i djup sömn. Då gick skeppets kapten till honom och sa, hur kan du sova nu? Stig upp och ropa till din gud. Kanske ska den guden tänka på oss så att vi inte förgås. Nu har alltså Jona hittat en båt som ska till Tarsis. Tarsis var en fenicisk hamnstad. Fenicierna, jag vet inte hur mycket ni vet om dem, men det var verkligen ett skeppsfolk. Vad säger man? Havsfolk. Dagens Libanon, där hade de sitt centrum. Och de var verkligen duktiga på skepp och båtar och handel och sådär. Så det här var erfarna sjömän. Och så är de ute på havet. Och så sänder Gud en stark vind. Låt oss stanna upp där för det första. Vem var det som sände stormen? Vi är ju vana vid att, ni vet, Jesus, han stillade stormen. Det är den guden vi har lärt känna, eller hur? Vi är så glada över Jesus som stillar stormen. Och då kan vi också tänka oss symboliskt i våra liv. Att när man får det stormigt, så att säga, i sitt liv, i sin situation, livssituation. Då ber man till Gud och så lugnar han det. Det är vi vana vid, det har vi fått bönesvar på många gånger. Men vi är inte lika vana vid Jonas erfarenhet. Gud sände stormen till Jona. Har du varit med om det någon gång? Jag behöver inte göra en handuppräckning, det är en retorisk fråga. Men har du varit med om att Gud har sänt en storm in i ditt liv? Och du har verkligen känt så här, jag har gjort fel. Och Gud gör allt han kan visa för att visa mig att jag måste vända om. Det är Gud som sänder saker i ditt liv som blir till ett elände för dig. Och inte bara för dig kanske, utan även för människor runt omkring. Vi ser på sjömännen. Det var så erfarna sjömän som blir livrädda. De har aldrig varit med om en så våldsam storm. De förstår att det är Gud som har sänt den här stormen. Det är ingen vanlig storm det här. Min poäng är att Gud kan både lugna stormarna i ditt liv, men han kan också orsaka stormarna i ditt liv. Hur vet man vilket med vilket då? Jo, men har du upplevt Guds kallelse, då vet du det. Och då vet du också ifall du lyder den eller inte. Ja, det roliga är också att de allra flesta människor blir religiösa när det stormar, eller hur? Det vet vi att alla människor blir. Även någon som inte skulle kalla sig kristna. Om du åker upp i ett flygplan och hänger upp i luften och så börjar det skaka riktigt ordentligt. Alla ber till Gud. Oavsett hur många av dem som är troende eller inte. Det är ett mänskligt fenomen. Den enda som inte ber till Gud, det är gudsmannen Jona. Vad är han? Han ligger under däck och sover. Det är ironiskt att den hedniska kaptenen får väcka gudsmannen och säga åt honom att be. Jona är vad vi skulle kalla idag en sovande kristen. Det Jona behöver, och det många av oss behöver, det är att bli väckt. Att få leva i väckelse. Man kan ha en tro, man kan ha en stark tro på Jesus. Och vi vet, man kan se gång på gång i Jona-boken att när han får frågor om sin tro, då svarar han med otroligt starka bekännelser. Han vet vem Gud är. Han vet exakt vad hans uppdrag är. Han kan det här med... Han vet precis vem Gud är och han kan Bibeln och allting sånt. Men han sover. Hur vet man om man är en sovande kristen? Förmodligen så känner du dig uttittad just nu. Men om man ska försöka dra någon lärdom av texten. För det första, Jona. Han sov på en plats där han trodde att ingen skulle störa honom. Under däck. Kanske är det så att du undviker andra kristna i hopp om att ingen ska störa dig. Du vill ha det lugnt och stilla i din tillvaro. Du vill inte bli störd. Jona sov medan de andra arbetade. Kanske håller du dig undan allt det arbete som andra kristna gör i kyrkan till exempel. Allt det som vi vet att vi behöver göra och fixa med och sådär. Du håller dig undan. Jona, han sov medan de andra bad, eller hur? Kanske var det länge sedan du gick på ett bönemöte. Kanske behöver någon väcka dig och kom, vi måste be. Men det kanske viktigaste och allvarligaste, tycker jag, det är att Jona sov när det stormade runt omkring. Han hade ingen aning om att det fanns folk i hans närhet som svävade i livsfara. Kanske har din andliga sömn gjort att du har glömt att det finns människor som verkligen behöver få höra om Jesus. Du har glömt att dina närmaste människor runt omkring dig kommer gå under om de aldrig får höra om Jesus. Det är dags att vakna. Sen är det också intressant att Gud talar ofta till oss med ett språk som vi känner igen. Hur skulle Gud göra så att dessa erfarna sjömän förstår att Gud är i görningen? Jo, han sände en storm på havet, såklart. Och det kan vara, om du har något speciellt jobb eller något speciellt intresse, så kan det mycket väl vara så att Gud talar till dig genom det som du har runt omkring dig. Sen kommer vi till situationen där sjömännen inser att de måste kasta Jona i havet. Och de ror och gör allt de kan för att undvika det. Därför de har förstått att Jona är en Guds man. Vi kan absolut inte kasta honom i havet. Vi vill inte ha skuld för hans död. Men till slut så gör de det ändå. De ser ingen annan utväg. Och den tredje scenen i min predikan idag, det är att Jona har blivit ikastad i havet. Det har kommit en fisk och svalt honom. Och nu är han i fisken. Och vi läser från kapitel 2, vers 1. Men Herren sände en stor fisk som slukade Jona. Och han var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter. Och Jona bad till Herren, sin Gud, i fiskens buk. Han sa, jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp och du hörde min röst. Känner ni igen något där från Jesus? 3 dagar och 3 nätter. Ska vi ta dagens kuriosa? Ni vet att jag gillar det. 3 dagar och 3 nätter. Det är ju, Jesus pratar ju, han nämner ju Jona när han säger att jag ska vara i dödsriket 3 dagar och 3 nätter. Något sånt där. Men Jesus dog ju på fredagen och uppstod på söndagen. Hur man än räknar så blir inte det 3 dagar och 3 nätter, eller hur? Någonting stämmer inte. Eller hur? En del förklarar det genom att ja, men okej, men judarna hade ju en sorts kalender och romarna hade ju en annan sorts kalender. Kanske var det något fel där när de skrev ihop det liksom. Men det var faktiskt så att det fanns, alltså det här var ett uttryck, 3 dagar och 3 nätter. Och det kunde betyda lika gärna att det var ett helt dygn och sen 2 delar av 2 andra dagar på varsin sida av det dygnet. Då stämmer det väldigt bra med den tid Jesus var död enligt evangelierna. Men jag vet inte, jag får erkänna att jag faktiskt inte vet hur det ligger till. Men det var ett uttryck i alla fall. Dagens andra kuriosa. Vilken sorts fisk slukade Jona? Är det någon som vet? Vad kan det ha varit för någon fisk? För det första vill jag säga att det spelar ingen roll. Därför att poängen med Jona-bok är ju att, eller en av poängen är att Gud har kontroll över allt. Inte bara över Israel. Inte bara över människorna i Israel, utan över hela jorden. Till och med över djuren har Gud kontroll. Gud kan göra ett mirakel om han vill. Det är liksom det som är en av poängerna med hela berättelsen. Och om vi försöker förklara det här på ett vetenskapligt sätt, då är det ju inte något mirakel. Och då förlorar vi den poängen lite. Att Gud har kontroll och kan göra precis vad han vill. Mirakulöst. Alltså kunde det ha varit en abborre som svalde Jona. Vad som helst liksom. Det spelar ingen roll, för att poängen är att det var ett mirakel. Gud använde sin makt, tog kontroll och gjorde som han ville. Han kan göra vad han vill. Det är poängen liksom. Så när man börjar försöka förklara vetenskapligt, då förlorar du en av de viktigaste poängerna med Jona-boken. Men bara vi slår fast det, så kan vi ändå fundera liksom, vad var det för fisk då? Och när jag har funderat så verkar det som att det finns alltså bekräftade historier från i alla fall 2 fiskar. Kaskelot och valhaj har tydligen slukat människor och till och med ännu större djur som har överlevt alltså en tid. Så tydligen går det. Kaskelott är min största gissning. Vad händer när man blir kallad av Gud men inte vill göra Guds vilja? Vad händer då med ens liv? Och av Jona kan vi lära oss det att Gud har många olika sätt att driva fram sin vilja. Om du är motståndare till Guds vilja så har han sätt att se till så att du hamnar där ändå. Det är en av poängerna med den här texten också. Gud har en, han kan göra vad som helst för att få dig dit han vill. Och ju längre du kämpar emot, desto jobbigare blir det. Och Jona hamnar liksom kanske på det värsta stället du kan hamna och klara dig med livet i behåll. I en fisks mage nere i havets djup. På alla möjliga sätt liksom, så långt bort som från all bekvämlighet man vill vara. Jag kommer själv ihåg när Gud kallade mig för första gången. Ni har säkert hört den här historien förut, men den passar så bra in här. Jag var 18 år. Och jag var en helt vanlig tonåring i Linköping. Gick på gymnasiet sista året. Skulle få min examen. Nej, jag skulle inte få min examen. För jag hade skolkat så mycket i tvåan. Så man måste ha 90% i godkänt i från gymnasiet för att få ut en examen, eller hur? Och jag hade skolkat så mycket så att jag skulle inte få det. Så att, ja, så var det med det. I alla fall, jag... min syster kom hem från Israel. Hon hade varit där ett år och hade blivit andedöpt. Och så kommer hon hem och så säger hon till mig, Christian, jag vill att du följer med mig till kyrkan. Och då så sa jag nej. Jag vill inte. Därför att jag hade liksom sett några pingstvänner och annat och bara kände nej, jag vill inte vara sån. Jag har en tro på Jesus, det räcker. Att gå till kyrkan var ingenting för mig. Jag håller mig på mitt hörn och så klarar sig. Jag klarar mig bra liksom så utan de andra kristna. Men det fortsatte och jag började uppleva hur Gud kallade på mig. Det var inte bara min syster som ville få med mig till kyrkan. Utan jag upplevde nästan rent fysiskt hur Gud tog tag i min nackkrage och drog mig en centimeter i taget mot kyrkan. Och jag försökte kämpa emot. Jag verkligen kämpade för att jag sa till Gud nej, jag vill inte. Men ändå så drog han mig bara närmare och närmare. Efter 2 veckor minns jag att jag kom till insikt att jag kan inte vinna den här kampen. Jag kan inte vinna mot Gud. Jag kan inte säga nej när Gud kallar. Jag kan inte alltså. Jag vill, men jag kan inte. Så jag insåg att jag får gå till kyrkan. Jag får gå fram för förbönen. Jag får bli andedöpt då. Som min syster hade tjatat om att jag skulle bli. Rent teoretiskt inser jag ju att jag hade en fri vilja. När man tänker efter liksom. Självklart har alla människor en fri vilja. Men i praktiken, nej. Har Gud väl kallat, då får han sin vilja igenom på något ett eller annat sätt. Då var det ett av de jobbigaste besluten jag varit med om. Som en vanlig tonårig ung man liksom i Linköping. Helt plötsligt ska bli en pingstvän. Nej, liksom. Det kändes verkligen som att nej, det här blir inget bra. Det här vill jag verkligen inte med mitt liv. Men idag så är det ett av de bästa beslut jag någonsin har gjort i mitt liv. Jona befinner sig i fiskens mage. Han har hamnat där livet är som allra mest bedrövligt. Det kan inte bli värre. Det enda som är värre är att du dör möjligtvis. Men då så slipper han ju allt elände. Så att, nej, det är verkligen så bedrövligt som det kan vara. Men där, i den situationen, när han har nått botten, då ber han till Gud. Och Gud svarar honom. Vi får inte, texten, det framgår inte i texten på vilket sätt Gud svarar eller sådär liksom. Det vet vi inte. Men vi vet att Gud svarade på hans bön. Gud hörde honom. Och det jag tycker är så intressant här är att trots omständigheterna, han är fortfarande kvar i fiskens mage alltså. Trots det så tackar han Gud för räddningen. Visst är det något fint med det? Och vad kan vi lära oss av det? Jo, har du fått bekräftat att Gud har hört din bön, då kan du trots dina besvärliga omständigheter börja tacka Gud för bönesvaret kommer. Du kan börja, i alla fall liksom mentalt, börja leva i den välsignelsen som ska komma. Sen vet du att dina omständigheter är fortfarande som de är. Det går inte så mycket, går inte att göra så mycket åt. Liksom. Jona var kvar i fisken. Han är hopplös. Alltså, han kan inte göra något själv åt sin situation. Han är ju där han är. Men han kunde börja tacka Gud. Och det tycker jag är något väldigt, väldigt fint. Avslutningsvis här nu då. Sista versen. Kapitel 2, vers 11. Och Herren talade till fisken och den kastade upp Jona på torra land. Visst är det lite komiskt att när Gud talar till fisken, då gör den omedelbart som Gud ville. Den bara direkt åker till närmsta kust och spyr upp Jona. När Gud talade till profeten Jona, som var en gudsman, vad är det han gör? Jo, omedelbart beger han sig bort från Gud. Det här är alltså en del av poängen också i berättelsen, att Gud har total kontroll. Han har makt över hela havet, över jorden, över alla länder, alla människor, till och med djuren. Till och med fisken lyder Gud vid minsta vink. Det är bara människorna som alltid ska ställa till det. Det är alltid människorna som motsätter sig Guds vilja. Men Gud har ändå makt över människorna också. Han har kontroll. Det är lite av poängen i hela Jona-boken. Liksom. Gud har total kontroll. Men vi människor motsätter oss allt som oftast Guds vilja. Även när vi vet det, när vi har lärt känna Gud. Till och med då kan vi fortfarande motsätta oss Guds vilja. Men Gud kommer ändå få sin vilja igenom på ett eller annat sätt. Det är bara oss själva vi ställer till det för. Så nummer ett, poängen med Jona-boken. Att visa, alltså de som sedan läste Jona-boken. Att visa Israel och omvärlden att Gud älskar alla folk. Gud älskar alla människor. Gud har sitt öga över alla folk. Till och med de krigiska assyrierna långt bort. De älskar Gud. Och Gud vill att de ska omvända sig. Gud har till och med omsorg om fiskarna i havet. Det är den första poängen liksom med Jona-boken. Den andra poängen som vi också kan ta till oss väldigt mycket om, det är att Gud har en kallelse till dig. Och han har en relation till dig. Och det finns ett samspel mellan dig och Gud. Där vi kan lära oss mycket av Jona och hur det, vad det innebär att liksom vara, att gå emot Gud eller att följa Gud. Nästa predikan kommer ju handla om det då, när Jona väl tar det där steget att göra som Gud har sagt. Men Gud har ett sätt att få dig dit han vill. Och det är bättre för dig om du lyder. Du slipper gå igenom allt elände som man kan råka ut för.